Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi er varmt välkomna till måndagens avsnitt av Premier League-podden Big Six. Vi är återförenade i studion igen och den ni hör prata är Jesper Hoffman och vid min sida har jag Björn Jonsson. Hur är läget?
Ja, det är bara bra. Det är kul och känns tryggt att ha dig tillbaka igen, även om det är absolut ingen diss mot Kalle.
Nej.
Han är underbar att ha med också, men det är på något sätt, det känns tryggt att ha dig här.
Ja, jättefint. Jag har saknat dig och jag har saknat att prata Premier League-fotboll. Vi har ju en riktig dundermatch ikväll. Vi hade lite funderingar, du och jag, om vi skulle... Ja. Spela in på tisdagar. Samtidigt så vet man ju nu att folk har ju vant sig vid att på måndagar runt lunch, då släpps första avsnittet av Big Six den här veckan. Och det tänker jag att vi fortsätter att följa. Så får torsdagsgänget prata ner stormatchen ikväll. Chelsea, eller vi ska säga rätt ordning, Spurs mot Chelsea, som jag verkligen ser fram emot.
Ja, jag tror att det kommer bli en väldigt rolig match att följa. Och Chelsea tycker jag har visat upp att de står upp bra, ja, mot topplagen. Och det tror jag att de kommer göra även ikväll. Sen vet jag inte, jag är inte säker på att de vinner.
Nej.
Men jag tror att jag tycker Pochettino är väldigt spännande att följa. Alltså mot, sen blir det ju, alltså rent taktiskt mot topplagen, sen blir det ju såklart ett speciellt... återseende för hans del och när han kommer tillbaka då till Tottenham turf, så att säga. Det ska bli en jättekul match.
Ja, jag tänker vi kan avsluta med och snacka upp den matchen och så börjar vi med att slänga oss in i hetluften. För det har ju varit en helg med en del häpnadsväckande resultat. Eller häpnadsväckande.
Ja, men mycket skrällar ändå.
Några skrällar är det faktiskt. Men framförallt så är det ju den stora snackisen, den berör ju matchen på St. James' Park i lördagskväll 18.30 svensk tid, när Newcastle tog emot Arsenal. En match som slutar 1-0. Man har inte pratat så mycket om resultatet, utan det pratas om, det är ju domarinsatsen och framförallt Arsenals stora besvikelse över den. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden har ju stenkoll på vad som har hänt. Det är ju en match med många tveksamma situationer, kan man väl säga. Men där det framförallt berör då Newcastles lite märkliga 1-0-mål. Och vi ska gå igenom situationerna här och vi ska gå igenom verktyget VAR. Men jag tänker att jag vill i alla fall börja med att prata om lite vad som sker i England när det kommer till tränarna, klubbarna och deras makt över hur vi hanterar känslor kring domarna. För vi har ju, det vi har lärt oss är att, man säger oftast att stora tränare oftast är väldigt dåliga förlorare. Och Arteta är ju faktiskt inget undantag här, utan han har ju visat upp en ganska spydig och trist sida i samband med förluster. Och jag har förståelse för att han i den här matchen är förbannad, för det kan man verkligen vara. Jag är själv supporter av ett lag, du är det också, och man har mycket frustration ibland, och samtidigt som man ibland också vet att idag har vi gynnats av en domare, men då pratar man inte särskilt mycket om det. Men i det här fallet då så anser Arsenal sig vara felaktigt dömda av domare Stuart Atwell och hans varum. Och Arteta efter matchen, han kliver ut och säger så här.
Yeah, we have to talk about the result because you have to talk about how the hell this goal stand up, and it's incredible. I feel embarrassed, but I have to be the one now coming here to try to defend the club and please ask for help, because it's an absolute disgrace that this goal is allowed. It's an absolute disgrace.
What, why do you think it's a disgrace?
Because it's not a goal. For many reasons, it's not a goal. For more than one reason, at least, it's not a goal. And it's too much at stake here. We put so much effort. It's so difficult to compete at this level. And it's an absolute disgrace. Again, I feel embarrassed. I've been more than 20 years in this country, and this is nowhere near the level to describe this as the best league in the world. I am sorry.
Vad har du, om vi börjar där då, vad säger du om Artetas uttalanden här och hur han uttrycker sig?
Det var lite som du var inne på tidigare där, att många av de här storklubbstränarna, inte bara i England, de har ju en tendens att bli ruskigt osympatiska när resultaten går emot dem. Och ett domslut som de då subjektivt tycker att det går emot dem. Det har vi sett för exempel.
Och det är du och jag har lärt oss ända sedan Ferguson och Wengers tid. Mm. Att det är så man håller på. Och sen kliver Mourinho in där och sen har många tränare tagit efter, eller jag vet inte ens om
Mourinho
tagit
blev, efter. Men Mourinho blev ju nästan hyllad för hans sätt att byta fokus. Han sätter liksom han sätter ämnet efter en match. Mm. Och för att skydda sig själv och skydda laget så hade ju han en tendens att ja, men då riktar jag fokus mot domaren eller någonting annat. Så kan jag kan ta på mig hatten som dåre om ni vill. Men det gör att ni inte pratar om hur dåliga vi var på planen. Eller att jag kanske har brister som tränare. Och det tror jag det är lite det som Arteta gör här. Här spårar han ju faktiskt ur, får man ändå säga. Och det finns mycket att säga om det. Men jag tror att han gör det dels för att Arsenal, kanske hårt att säga att de är i en formsvacka, men det har varit en del insatser nu den senaste tiden. De förlorade mot West Ham i ligacupen. Det var ju en riktigt usel insats. Sen har man ju Sheffield United, man vinner med 5-0 och sådär. Men i ligacupen där mot West Ham var en riktigt dålig insats, även om man roterade mycket. Och så blir det ju en förlust här. Sen kanske det här rent rättvist skulle vara en kryssmatch.
Ja, det ser ut som en 0-0-match, verkligen. Ja, verkligen.
Men jag tror att nu, det kanske hackar lite spelmässigt. Och då går Arteta ut och då allting handlar om domaren här istället.
Mm. Ja.
Så det tror jag är, sen tror jag att det är också klassiskt att storklubbarna, de vet att de kan påverka domarna. De kan sätta press på dem och det gör de här. Här på något sätt tror jag att Arteta tänker att går jag ut hårt här, då kommer de bli kanske lite för viktiga. Sen kan det slå emot dem också, men jag tror att det kanske gör att de får ett domslut med sig någon annan gång. Att han kommer få tillbaka det här retroaktivt sen, att han kanske får några domslut med sig. Det tror jag att det är. Men ska man se till hela situationen, när jag kollade live så min första känsla var att den där bollen är ute. Sen live så, det gick ju så fort så jag hann inte riktigt reagera på den här knuffen, om man så vill, mot Gabriel. Men sen när man får se de här repriserna, så vet, om man då antar att man får se alla bilder, så går det ju helt enkelt med de här kameravinklarna. Det går ju inte att avgöra om den här bollen är ute. Och då ska man ju fria.
Ja.
Falla.
Då ska man ju lyssna på domaren.
Det finns ju, vad jag vet, finns det ju ingen som har, vad ska man kalla den här drönarbilden ovanifrån. Det är ju den man behöver. Vad jag vet så är det ingen som har den. Så det är ingen som kan säga att den där bollen med 100% säkerhet är ute. Och sen knuffen på Gabriel. Jag kan ju tycka att det är frispark. Men domare släpper dem där ibland. Och domare blåser för dem ibland. Så är det ju. Men
och sen är det en offside-situation som också är svår att bedöma.
Ja.
Om den stämmer överens eller inte. Och för att liksom gå till grunden med vad VAR är till för. Det är ju att det är ett verktyg som ska kliva in när domaren har gjort ett uppenbart fel. De ska ju inte gå in och ändra på saker där det finns en osäkerhet. Och i det beslutet, då landar du i en bedömning.
Och
bedömningar har ju vi vuxit upp. Så har det ju alltid varit i fotbollen. Att det är en bedömningssport från en domare. Mm. Tidigare har det varit en man som springer ute på plan och gör de här bedömningarna. Och så har man blivit arg ibland. Och så har man varit glad ibland för att ha gynnat ens lag. Nu har vi ju ett varum som ska hjälpa domaren att fatta beslut när han är ute på cykeln. Och då, problematiken med VAR, det är ju att alla tror ju då att det ska bli 100% rätt i alla lägen. Och det kommer det inte bli, för det är fortfarande en gubbe, eller flera gubbar, som sitter och ska göra en bedömning. Och i det här fallet då, så är det ju ganska många bedömningar under kort tid där det är svårt att bevisa att domaren har gjort helt fel. Bollen är en ute. Det ser ju ut så i början, men så finns det en vinkel faktiskt som hävdar att den inte är ute. Alltså är det väldigt svårt att bedöma. Ja, då ska domaren låta, eller då ska man låta det gå från varummet. Sen kommer den här knuffen. Jag tycker nog också att det är en frispark, men det är inte 100% felaktigt av domaren, utan det är som du säger, ibland släpps det, ibland dömer man. Och sen har vi en offside som är, jag vet inte hur vi ska döma den heller. Det går inte att rita några linjer, det är bara jättestökigt. Och det leder till att de släpper på det här. Hade det varit att domaren hade dömt att bollen var ute, att han hade sett det, att hans bedömning är att den är ute, då tror jag inte att varummet hade klivit in och gjort någon förändring. Exakt. Utan då hade vi lyssnat till domaren. Mm. Hade domaren klivit in och sett att det där är en, sagt att det där är en knuff från Joel Linton på Gabriel, då hade inte varummet gått in och ändrat. Och hade domaren, tror jag, dömt offside här, så tror jag inte heller att någon har förändring. Så att Arsenal har ju otur här i att domaren släpper på tre situationer som varummet inte kan gå in och ändra.
Det är väl nästan så att man kan säga att det är tre stycken 50-50 situationer.
Ja, men verkligen. Och vi landar i en bedömning, och bedömningar ska vi som supportrar bli förbannade på när vi håller på ett lag. Men man kan inte som domare en månad efter att man har sagt, och det här spelar ingen roll, jag tycker att det här citatet är så bra, det spelar ingen roll vilken fråga som har ställts och i vilket sammanhang det är. Men Arteta får ju en fråga, vi kan lyssna på det.
Ja.
Is it a worrying precedent when I guess referees are maybe not allowed to referee certain clubs matches now with what's happened over the past week or so?
I don't know, it's something that we don't have a say, we don't manage, and I think they are trying to make the best decision, they are trying to protect the game, they are trying to get as much as support and as well be ruthless when it needs to be. I think at some point as well we need to give support and we need to understand that mistakes happened, you know, we make mistakes as well, and if not, I think the pressure will be so much then it will be very, very difficult to manage.
Här får väl han en fråga då, hur tycker du det är nu med att vi stänger av då? Man hör ju lite dåligt vad reporten säger.
Ja, precis. Den fråga handlar väl någonstans om att det här är i oktober då, att det här vi ser nu, att domare kanske inte ska få döma vissa lag och att de ska petas och sådär. Och då går ju liksom Arteta och är balanserad, det är väl, tror jag, inför en match och säger att vi måste skydda domarna.
Ja,
och
så. Alla kan göra misstag.
Ställer man det mot det han sa här i lördags, så det här är ju liksom, om man googlar hyckleri, då får man de här två svar mot varandra. Och så är det ju. Samtidigt, jag fattar det. Hans jobb är att skydda Arsenal och hans jobb är att skydda sig själv och laget. Och då kan han, då går han nästan över lik för det. Men samtidigt så finns det ju den här, om man ska vara liksom lite rimlig och resonlig här, det han säger då i det här från oktober, det har ju ändå en poäng att skydda domarna, för att deras tillvaro blir ju odräglig om det sätts sån här press. Och vi vet ju också att vad de här, det finns ju dårar där ute som påverkas av vad spelare och tränare säger. Så att det finns ju, det kan ju gå väldigt långt här och sådär, men...
Jag vet inte vad du får för algoritmer i ditt Twitterflöde, men jag ser ju bara de svenska Arsenal-supportrarna och de är ju fullständigt rasande här, såklart. Och jag har förståelse för det, men det är ju påeldat av klubben. Ja. Klubben då kliver ut och står bakom sin tränare, vilket då Arsenal-supportrarna känner en stolthet över. Ja, men man går ju då också emot vad sin tränare sa för en månad sedan, att alla kan göra misstag. Sen vet jag att Arteta ställde sig i Klopps ringhörna, såklart, att VAR måste få mer stöd och hjälp, och det här blev ju väldigt fel i det som hände i matchen mot Tottenham. Men det tycker jag, det är ju en helt annan situation. Där gör ju VAR rätt, men de kommunicerar fel. Och där måste man hitta ett bättre system. Det går inte att jämföra. Det här är ju en, liksom, det här är flera bedömningar under match som då supportrar och vissa tyckare tycker att VAR-rummet gör fel i. Men det som hände i matchen mot Tottenham, det är ju något helt annat, och där måste man ju få bättre
och jag, alltså,
manual för att sköta sätt, bättre här, framåt.
Arteta tar ju inte upp att hans spelare Kai Havertz förmodligen skulle varit utvisad den här matchen. Om det inte är i den enskilda situationen när han kommer ut med sträckt ben och är så nära, bara centimeter från att träffa. Men där blir också en bedömning från domaren. Och domaren tyckte inte att det var rätt. Och VAR gick inte in och ändrade. Nej, det är en bedömning. Och där kan det nog finnas många Newcastle-supporter som tycker, och kanske folk som håller på andra lag, att det där ska vara rött på Kavers. Men det blev inte det. Sen kanske han skulle ha ytterligare gult senare. Men det nämner ju inte Arteta någonting om.
Nej.
Så det tycker jag ändå uppenbarligen är jättebra. Och sen förstår jag också, det finns de som tycker att kanske Bruno Gumarech skulle
ha rätt. Jag tycker det är två röda kort i den här matchen.
För när han drar till den där smällen, och det tycker jag, det är någonstans här.
Det är jättemärkligt att VAR inte kliver in, tycker jag.
Där tycker jag.
Där är det stora misstaget i hela matchen.
Jag tycker nog att både Bruno och Kai Havertz skulle varit utvisade.
Mm, inte Bruno, men Kai Havertz.
Jag tycker Bruno för smällen där.
Jag tror du pratar om Bruno Fernandes. Ja, nej, man Bruno, är ju också Bruno.
Ja, precis. Bruno Guimarães. Jag tycker han skulle varit utvisad. Jag tycker nog att Kai Havertz skulle ha fått en utvisning. Om inte direkt för den här situationen så samlar han ihop sig till två gula. Och jag tycker att det är en knuff som borde varit frispark för Gabriel vid målet. Men det blev inte det. Man får tugga i sig det om man håller på Arsenal. Man får tugga i sig. Nu tror jag inte Newcastle-supporterna är så arga i och med att de vann matchen. Men, det landar någonstans i bedömningar. Och man får ju absolut tycka att domaren var usel i den här matchen. Om man tycker det.
Och det kommer de fortsätta att vara framåt. Och det här
jag med kan
att
köpa de som tycker det.
Ja, alltså, och de som bara följer Premier League och säger att vi har för dåliga domare, vi måste få bättre domare. Den diskussionen ser vi i alla ligor. Det tjatar vi om i Allsvenska. Och det kommer nog inte att bli så mycket bättre. Jag tror faktiskt inte det. VAR kommer få bort en del felaktigheter.
Några marginaler bättre för varje säsong.
Ja, kanske. Samtidigt, vilka vill bli domare idag när det här drevet går och när klubbarna och tränarna eldar på så fruktansvärt mycket som de gör. Sen har vi konspirationsteorierna och jag förstår att det rimmar illa då i att många Premier League-domare åker ner till Saudi och dömer. Mm. Samtidigt då som Newcastle ägs utav Saudi och att det inte är snyggt på något sätt. Men har man de här konspirationsteorierna? Att det är riggat från början. Att det är klubbar som ägs av guldstaterna som är har fördelar i matcherna. Då tycker jag man som supporter att har man de ingångsvärdena, då ska man kliva av. Då kan man inte kolla på det här längre. Då har man ju sådana stora... är det så? Om det är så, om ni tror att det är så, ja, men då är det ju, då går det ju inte att vinna.
Någonstans så är ju... Kan man ju då, om man vill dra det så långt, kan man ju dra att hela ligan är riggad. För jag menar, med det här, i och med att Premier League och de flesta stora ligorna inte har 51%-regeln, så är det ju de rikaste affärsmännen, eller staterna, ja, då går ju inte in och köper Bournemouth.
Nej.
Och gör om dem. Bournemouth kommer aldrig vinna Premier League.
Nej.
För att de kommer aldrig ha de pengarna. Men för de rika ägarna med oändligt med pengar, de går in i storklubbarna. De kommer aldrig ta över Sheffield United. Så att, jag menar, där är ju bara där är ju systemet riggat, om man ska prata det. Sen är det inte förbjudet. Men det är liksom... Näringskedjan är ju där. Den kommer ju aldrig förändras. Någon uppstickare här och där liksom. Kommer ju finnas.
Och, som sagt, jag tror då att vi hade sett betydligt sjukare händelser vecka efter vecka om man tror på de här konspirationsteorierna. Sen är det som så att bra lag... Får fler domslut med sig. Sen vet jag att Arsenal kanske har haft en följd här nu då. Mm. Av flera felaktiga domslut. Och det är väl det som är syftet med hela grejen som du säger. Att sätta press på domarkåren. Och ta bort kritik från andra saker som kanske inte riktigt stämmer idag. För om vi ska gå till själva matchen då. Och släppa hela VAR situationen. Så är det ju en häftig match på så sätt att det är ju en... det känns som ett gammalt klassiskt brittiskt lag. Där det är en riktig holmgång. Två lag som emotionellt ger sig in i den här matchen och smäller på utan bara helvete.
Så är det. Jag sa ju till vår dobb-kollega David Fjell... Det kan vara en smal referens där för de som inte har hört David Fjell prata med. Jag sa att det var en riktig David Fjell-match. För David Fjell, ibland brukar jag lite elak håna honom för att han kan vara lite bakåtsträvare. Han gillar det här. Han har den romantiska bilden av Premier League. Att det ska vara sluggefest och spelarna ska stå upp för varandra. Och du vet, det ska vara mycket hårt spel och sådär.
Man kan ju verkligen sakna det i vissa matcher.
Och jag kan hålla med Fjell ibland. Och det här var ju en sån härlig match. Där det liksom varenda inkast betydde någonting. Och det var tuppfäktning hela tiden och det var på gränsen dueller var och varannan minut. Och jag gillade det. Det var väldigt kul att se. För det var inte så mycket målchanser.
Nej, det var väl det som saknades för att göra det till en perfekt match. Då.
Ja, så jag tycker det var en jättekul match att följa.
Ja, men jag håller med om det. Och det är någonting med inramningen på St. James Park. Atmosfären där som eldar igång båda lagen.
Och så tror jag att det finns med lite från förra säsongen. För förra säsongen var det också grisigt. Båda mötena. Och då de höll på. Så jag tror att det fanns kvar här. Men det var... Nej, men Det var ju som, du vet, blev ju nästan som så här hockeygurgel vid avblåsningarna. Spelarna liksom flög på varandra och skulle markera och skydda varandra. Och det tyckte jag var, det var ändå kul att se att ibland blir ju den här ligan, ibland blir ju spelarna nästan som robotar för att de är så pass bra och de vet att jag får inte låta känslorna ta över här, för att jag vet det är så mycket pengar och det är så mycket prestige som står på spel här, som är så himla skötsamma hela tiden på banan, och därför tycker jag det var kul att se att de bara gick loss här ändå.
Ja, men jag håller med. Sen saknas det, tycker jag, lite offensiv spets i båda lagen, men jag tycker att Martin Ødegaard, hans frånvaro är lite kämpig för Arsenal. Ja. Dels har han kanske varit lite sämre i år. Och nu är han då sliten, skadad. Och vi vet inte riktigt när han är tillbaka. Men han är väldigt viktig för att detta Arsenal ska fungera, tycker jag. Och det är kanske också han som är en stor anledning till varför Saka har varit så bra under en längre tid. Saka går inte heller riktigt att känna igen. Han är väldigt mycket... Han känns som att han är lite sliten och har lite brist på självförtroende. Det är väldigt mycket ut bollen på hans kant. Och istället för att utmana och vara kreativ sista tredjedelen så är det mycket vända upp och slå en passning tillbaka till mittfältet. Så jag känner inte riktigt igen den gamla Saka.
Nej.
Och Martinelli är också en liten bit ifrån från toppformen här. Detsamma gäller ju också i det andra laget, där vi jag vill ändå hävda att Callum Wilson är en fantastisk avslutare in i boxen. Men frånvaron av Isak gör ju Newcastle sämre som lag, tycker jag. Även om det är Wilson som oftast gör fler mål, så tycker jag att Isak i uppbyggnadsfas och i längsspelet tillsammans med anfallet, han saknar sina matchen.
Det gör han. Och på samma sätt så saknas ju också Tonali, som ju är avstängd nu i 10 månader. Och det är ju två av deras dyraste värvningar. Mm. Och det ska ju vara två av deras bästa spelare. Och de är ju borta just nu. Så det är klart att det påverkar. Men jag tycker att det är tydligt hur... Och det är inte så konstigt kanske för Arsenals del hur viktiga Ødegaard och Declan Rice är. Jag tycker man såg i ligacupen, då körde de ett B-laget i princip. Och där, det var som att se det gamla, dåliga Arsenal. Att så här, det här laget vinner ju inte en match. Nej. Och då undrar jag så här, hur bred är den här truppen egentligen? Man pratade om Arsenals bredd. Jag vet inte om den är så bred. För att, det är klart att så här, Declan Rice är ju miljardspelare och Ødegaard är väl nästan, blir snart värderad till det. Skulle de bli av med de två spelarna, skulle de få skada på de två spelarna? Det är klart att det skulle påverka alla lag. Men när någon av de spelarna inte är med, då är det stor skillnad på Arsenal då.
Ja, det är det verkligen. Och sen tror jag, och jag tycker också så här, Gabi Jesus i en sån här match är bättre än Edin Ketia. Alltså,
ja.
Ketia är ju när Arsenal är spelförande med sina smarta djupledslöpningar och svår för låga försvar att hålla koll på, väldigt nyttig. Men Jesus i den här typen av mot bättre lag, jag tror att han är mer nyttig i sina stora löp och sin aggressiva press. Sen måste vi prata om Kai Havertz. Nu har vi pratat om honom i samband med situationerna här, att han kanske borde ha varit utvisad. Men jag var ju inför säsongen nyfiken på den här värvningen. Min take på det hela var ju att många sa ju att det där är för mycket pengar för en spelare som inte har presterat i Chelsea. Och jag håller med, han har inte presterat i Chelsea. Men jag vill ändå tro att det finns en stor potential där. Och han har varit i ett Chelsea som inte har mått särskilt bra. Nu kommer han till ett fungerande Arsenal med en bra tränare som uppenbarligen har en plan för honom. Men hittills är det svårt att se vad den planen är. För jag tycker att han drar ner Arsenal precis som han gjorde i Chelsea. Att det inte går att hitta någon roll för honom.
Nej.
Han är inte tillräckligt bra, tillräckligt stort hot som nia. Han var ju bra i första matchen där mot City i Charity Shield, eller Community Shield. Community Shield, där tycker jag han var ganska nyttig och bra. Men sen dess har han inte riktigt, kanske inte fått tillräckligt många chanser. Samtidigt är det ju Arsenal så här också, att de är ju ett fungerande lag. Så de har ju inte... tålamodet och tiden att ge Havertz massa chanser i olika roller för att se vad han passar bäst in, utan fungerar du inte här och nu, nej men då kan inte vi spela dig, för vi har, varje match är viktig för oss och vi har spelare som fungerar i det här systemet, då får du kliva åt sidan, så när du får chansen då måste du ta den, och han gör ju inte det.
Nej, men tycker jag ändå, för att vara, jag tycker Kai Havertz har inte varit lyckad än så länge, då tycker jag ändå han är helt okej i den här matchen. Och jag återkommer till den här ligacup-matchen mot West Ham. Där får han ju också chansen. Och då kollade jag en del på honom för att så här, okej, men nu, man pratar ju att Kai Havertz bara liksom, vad är det som inte funkar? Så jag studerade honom en del i den här matchen. Och i den, men där var ju hela laget var ju då, de var ju, gör ju en dålig insats. Så man kan inte bara hänga Kai Havertz. Men det han gör där i den matchen, det är att han springer liksom och gömmer sig. Han springer runt och gör de här, man brukar prata om alibilöpningarna. Han springer en del, men han ställer sig i ytor där, i det fallet då, West Ham har liksom, är i övertal på banan. Och han, det går liksom inte att passa honom. Så han rörde ju knappt bollen i den matchen. Sen hade han ju något läge där han får bollen och som spreds på sociala medier. Bollen gick helt åt fel håll. Men han rörde knappt bollen i den matchen. Och det är lite det. Så Kai Havertz, jag tror ju som du är inne på, att de har svårt att hitta en roll för honom. Men han springer,
och det hade Chelsea också.
Ja, han springer mest runt och liksom inte delaktig. Och det är det som är det stora problemet. För att, alltså, det är klart att han kan passa en boll. Och det är så här, men han... Jag vet inte, han kommer liksom inte in i spelet på
Nej,
något sätt.
Och det blir så tydligt då från vad som funkade så bra i fjol. Det var ju att Ødegaard, när han har den här, han är ju de olika spelare och får då också olika roller på mittfältet. Men det är, jag menar, Declan Rice och Jorginho, de är ju såklart de mer sittande mittfältarna i det här Arsenal. Och det är ju Havertz som ska vara den tydliga spetsen. Och det är ju, har ju Ødegaard varit så bra på, att när de trär in den på honom, då kan han vända upp och det händer saker hela tiden. Om inte Havertz visar sig, vill ha mycket boll och har självförtroende han har med bollen, ja, men då lider ju Arsenal väldigt mycket av det. Så att det där är problematiskt.
Jämför man med typ Declan Rice, det finns ju vissa som är lite, som vill vara elak mot Declan Rice, bara att han är liksom en sidledspassare. Men jag tycker att, titta på när han kan ju driva med bollen och ta sig förbi första pressen. Han kan gå igenom liksom nästan två lagdelar med bollen och driva upp den. Det skulle man ju vilja se Kai Havertz göra. Men Declan Rice, som mer liksom en, snarare en defensiv mittfältare, han kan ju faktiskt göra det. Mm. Och ta tag i bollen, gå förbi en gubbe, driva och spela bollen framåt. Så att, för så mycket pengar så... Jag vet, det var många som hade frågetecken om Kai Havertz, den värvningen. Och det frågetecknet står ju kvar.
Ja, det står ju kvar. Sen säger vi inte, vi dömer inte ut det. Utan han behöver nog också tid att tinas upp. Men det är just det här, att det liksom, finns inte tiden riktigt att spela honom i form. Eller spela honom in i systemet. För att nu har ju Arsenal haft en del skador. Men nu när folk kommer tillbaka då. Så kommer det ju vara att han får hoppas på att han gör ett bra inhopp och sen får chansen
att... Sen har de ju ett problem också med att på balansspelare, liksom Thomas Partey, de här skadorna, muskelskadorna. Han hade ju nästan inga muskelskador i Atletico Madrid. Sen kommer han till Arsenal och det är hela tiden. Där jag tror att de måste leta efter en ersättare. Ja, för han är ju viktig, men han spelar ju alldeles för lite. Jag tror att de måste börja titta på och hitta någon.
Ja, sen tycker jag det är lite märkligt också med Sinchenko här, som jag var så förtjust.
Jag tycker inte han har varit bra.
Nej, han har ju inte det, så han sitter nog.
Jag tycker däremot Tomiasso tycker jag faktiskt
har
varit
bra.
Ja,
han är ju faktiskt bättre just nu, men jag tycker ändå att så här, när Sinchenko funkade så var han så bra för det här Arsenal, när han kunde kliva in på centralt mittfält och stödja lite där, för han har ju också den offensiva passningen i sig och förstod Artetas direktiv, men han känns ganska kall för stunden, så det är väl rätt att han sitter på en bänk då. Men vi måste lämna den här matchen och gå vidare. Ja. Vi konstaterar i alla fall att det var ett jobbigt poängtapp på så sätt. Alltså, ligan leder, det avgörs inte. Men det är ju så ett bra läge här för alla lag att hänga på City och Spurs i toppen.
Alltså, ska man se
det är ingen katastrof att förlora på St. James' Park. Nej. Men ett kryss hade varit fint där.
Just det här, om man tycker att domaren gjorde fel här, så är det klart att den poängen, den kan ju vara avgörande. Absolut. I slutet på säsongen. Men som sagt, det här var första förlusten för Arsenal på säsongen. Så att det är ju ingen fara så.
Mm. Och vi kommer få skit från Arsenal supportrar här. Men vi förstår frustrationen, men vi känner väl att den måste dämpas lite grann. För det blir ingen rimlig miljö. Och jag hade ju snarare sett att det hade varit läckert om Arsenal kliver ut när de gynnas av ett VAR-beslut och ett klubbstatement, att det där var ju felaktigt. Ja. Den där, vi ser att de möter Burnley till helgen och Arsenal får en eller de kollar inte på en VAR-grej som Burnley skulle fått. Nej. Då ska statementet ut. Och jag får ju så många som skriver till mig när jag skrev att det var patetiskt. Man ska alltid ta i på Twitter för att få reaktioner. Men då kliver någon in och säger att det har noll att göra med klubbsympatier än Arsenal-supporter. Noll. Utan vi måste få bättre domare. Ja, men då vill jag faktiskt att man eldar på mer när någon annan klubb drabbas, eller att när till exempel att Arsenal har fått någonting med sig.
Det är väl just det, att som sagt, jag kan absolut köpa om man tycker att domaren gjorde fel här. Men det är just det att Arteta och klubben går för långt i det här fallet.
Bra. De gick för långt.
Det vankas återigen Champions League och självklart har vi förberett en trippel till er där ute och den är signerad av Carl Hultin.
Ja, jag får förtroende igen vilket jag är tacksam för och det är ju tisdagen vi riktar in oss på här. Ett stormöte först ut, Milan-PSG där jag tippar att PSG vinner på bortaplan. Milan är i dålig form, inte vunnit på sina 4 senaste matcher och senaste mötet, de här lagen emellan slutade just 3-0 till PSG och jag tror att det kan bli något liknande här igen. Vi går vidare till Spanien och Atletico Celtic. De kryssade ju 2-2 senast men nu är det Atletico som har hemmafördelen istället och det kommer göra stor skillnad. Och jag tror också att de vill koppla ett grepp om den här gruppen så därför tror jag att de vinner och gör det med marginal. Sista matchen på trippen är Lazio-Feyenoord som jag tror blir målrik. Förra matchen mellan lagen slutade 3-1 och här vill Lazio ta revansch. Samtidigt har Feyenoords fyra senaste matcher också slutat med över 2,5 mål. Så att över 2,5 mål och bollage mål känns fin här. Så där har ni trippen.
Spelet finns boostat på common.com under fliken experterna. Och mer info kommer ut på Twitter eller X vad man nu vill kalla det så håll utkik där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi ses stort tack till Common som är med och möjliggör Big Six.
Arsenal tappar poäng. Ett annat lag, de tappar 3 poäng. Ett lag som tappar 2 poäng, det är Liverpool. Som spelade igår söndag då.
Ja, höll på att tappa 3 poäng.
Höll på att tappa. De får tacka Luis Diaz här. Och vad fint det var ändå. Ja. Att han som fortfarande då har sin mamma släppt från gisslan. Mm. Men pappa fortfarande då sitter kidnappad.
Det kom ju rapporter från att det var, hela den här kidnappningen var någon typ av misstag. Att de visste inte att det var Luis Diaz föräldrar. Och att de nu skulle hitta ett sätt att de ville släppa honom.
Ja.
Men att de på något sätt måste organisera på ett sätt så att de vill ju inte åka dit såklart.
Nej, jag förstår.
Det vill man ju inte om man begår brott. Men det har ju inte, vad jag förstår, inte gjorts än. Och det är ju... Det är ju omöjligt att sätta sig in i Luis Diaz situation här. Och att han ändå, nu spelade han ju inte förra matchen såklart. Men att han ändå spelar den här matchen och
hoppar in och gör skillnad.
Det är på något sätt, det är ju, sport blir ju liksom löjligt i det här sammanhanget. När hans pappa sitter liksom i gisslan, han vet inte om han kommer klara sig överhuvudtaget. Men att han får då göra målet här är ju fint. Men det är ju en fullständigt bizarr situation som han finner sig i just nu. Och vi får bara hoppas att allt går bra med hans pappa.
Absolut.
Men det är fascinerande att han ens kan fokusera.
Ja.
Och spela här. Och
han, det är ju fattas bara om domaren klev fram där när han tar upp sin tröja
och
varnat honom.
Ja. Han var ju tillräckligt smart att inte ta av sig tröjan.
Nej, exakt.
Utan bara drog upp och hade den här ett budskap att han vill att hans pappa ska friges.
Precis.
Såklart. Men ska man då se till det sportsliga så blir det någonstans att det här rädda Liverpool, men det är ju inte en, det är ju såklart inte ett bra
resultat.
Det höll ju på att bli pinsamt med en torskar. Sen har ju Liverpool massa läge. Och det är ju fascinerande med Darwin Núñez. Mm. För vi såg förra säsongen hur han brände, han hade de här stolpträffarna och här har han ju ett avslut som går i ribban. Det i sig, det avslutet är ju ganska bra. Men så har han ju ytterligare ett läge där han bränner. Och det är fascinerande alltså. Man ser ju kvaliteterna i honom. Det här är ju liksom en potentiell skytteliga vinnare tycker jag. Men det är någonting, det återkommande är ju det här. När han bränner de här stora lägena. Det är svårt att förklara det.
Det som är intressant här är ju att man ser ändå att han har självförtroende. För han skjuter på allt.
Ja.
Så han känner ju att han är het.
Ja.
Han skjuter på allt. Men han är ju, det måste vi bara komma överens om, att han är en dålig avslutare. Det är en spelare som kommer till mängder av lägen.
Lite som Gustens gamla take på Salah.
Ja, men det är lite så, fast det här är ju ändå en nivå värre. Alltså, han är ju fantastisk, och det är en jävla egenskap att komma till så mycket lägen som han gör. Alltså, han är löpstark och han vet var han ska befinna sig. Och Och framförallt på den här, den längre passningen, så är han jäkligt bra på att tajma djupledslöpningar, tycker jag. Mm. Men han är inte tillräckligt kylig. Och den här missen i andra halvlek, det är sjukt att han hamnar i en sån situation igen där han står för missar som, ja men Björn, vi sätter ju dit den här.
Ja, jag vet.
Att han missar 3-4 lägen per säsong som du och jag har sett. Ja. Som vi knappt kan missa. Ja. Det är ju faktiskt,
ja, men du vet, sätter han det läget, då vänder ju Liverpool på den här matchen.
Ja.
Då vinner de den här, det tror jag.
Ja, det tror jag också. Och tittar vi på lite problem då för Liverpool. Ja, men de är ju lite temposvaga i den här matchen. De skapar lägen för att kunna vinna, men de ska kunna skapa ännu mer mot en nykomling faktiskt som är väldigt svag. Förra säsongen så var det som så att man mötte ju de tre nykomlingarna 3 gånger på bortaplan. Ja, det gör man ju alltid. Så det var ju en dum take på det. Men de lyckades aldrig vinna.
Nej.
Det var 1-0 förluster både mot Nottingham och Bournemouth, och sen blev det kryss då i premiären mot Fulham. Så att det är ju någonting som, alltså, ingen nykomlingsspök är väl fel, men mot lågt ställda försvar då, på bortaplan, som det finns en problematik. Det var inte bara mot nykomlingar utan mot andra sämre lag som Liverpool hade stora bekymmer med. Och jag tycker som sagt att de verktygen finns där, de är tillräckligt bra form, offensiven ser ju bättre ut i år. Det här var bara en missräkning, och den typen av plumpar i protokollet kan ju givetvis komma, men det är jobbigt i det här läget när Liverpool verkligen känner att de är bra med.
Just det där Luton, och det är ändå 2 poäng som vi pratar om, att Arsenal tappar poäng.
Ja, precis. Men Luton i år får man inte förlora.
Nej, och
nykomlingen i fjol var ju bra.
Och tappa 2 poäng här, det kan ju vara viktigt. Men jag tror att det är lite, det kan ju vara så att trots att de här världsklassspelarna, men att åka till Kenilworth Road, det är inte den roligaste bortamatchen. Och du kanske går ner i några procent. Och samtidigt då som hemmalaget har en bra dag. Det kan liksom räcka för att man tappar poäng. Att det här är inte den roligaste matchen på säsongen. Och att det kan finnas någon procent underskattning. Och det kan ibland straffa sig. Och det där är svårt att värja sig mot som tränare. Så att jag tycker inte, jag vet, det är liksom... Det var inte så att man såg tendenser till att Liverpool är inte bra nu, utan det var bara, jag vet inte, det var inte deras dag helt enkelt.
Nej, och sen är jag högre krav på Salah ute i spelet. Jag tycker att han är för blek, och i en sån här match mot sånt här svagt motstånd, mer måste gå via deras stora stjärna, och han måste kunna vara mer skärpt i en sån här match. Så jag tycker att, nu har han väl gjort 7 kassar i år, men 4 av dem är på straff, och jag tycker att han bör komma till fler lägen i den här typen av match. Han får ju något superläge där på, det är väl någon fast situation där den dimper ner framför honom när man skickar den till månen. Så det är... Nej, det var ingen bra match från honom, och han behöver steppa upp lite ute i spelet, tycker jag. Poängskörden är bra, och han har varit viktig i år, men jag kräver mer från en av Premier Leagues absolut största stjärnor. Så att en missräkning för Liverpool, stark pinne för Luton. Det är ju en sån där pinne man absolut inte har räknat med. Och vi kommer till den lite senare, men jag tycker ändå att bottenstriden börjar bli lite läcker. För det är 4 ungefär lika usla lag där nere. Även då, om jag vill säga då, att Luton gör en fin insats under igår då.
Ja, nej, det var ju en lite märklig omgång det här. Det var ju en del, jag menar, Sheffield United går och vinner. Men andra sidan,
Manchester United går och vinner också.
Ja, precis.
Väldigt märkligt. Eller så är det inte det. För vi ska försöka hitta något nytt form av spår här på United. Ja. Och det som är starkt här nu då, det är väl att det är 3 segrar på de 4 senaste. Och förlusten kommer ju mot ettan City då. Och på nytt då, en övertidsseger.
Ja, och de kommer ju in, alltså Ten Hag har ju haft en tuff vecka. Det är alltså 0-3 mot Manchester City. Det är 0-3 i ligacupen mot Newcastle, som var en repris på förra säsongens final. Och alltså på Old Trafford, och det började ju pratas nu att det var rykten om att många spelare har tappat förtroendet för Ten Hag. Han var ju enormt pressad inför den här matchen. Sen är de ju inte... De är ju inte bra här heller.
Nej, det är inte. Och det tror jag de inte kommer vara på länge.
Nej,
alltså, det kommer de inte vara.
Men det som är positivt, det är som du säger, de har ändå tagit några segrar. Och om man tittar på samtliga segrar i Premier League den här säsongen, så har de avgjort i sista kvarten. Och det i sig är ju ändå en styrka.
Absolut.
Att kunna kliva fram, och att de har världsklassspelare i till exempel Bruno Fernandes, som har en tendens att kliva fram när det behövs. Så jag vet att det har varit mycket kritik mot honom att han ska inte ha binden, och hans kroppsspråk, han är ingen ledare. Det där tycker jag är så svårt att avgöra. På vilket sätt är inte ledare, för att hans kroppsspråk inte är bra. Han är deras bästa spelare. Ja, och han... sen vet inte om jag ska han ha binden eller ska någon annan ha binden. Det kan inte jag svara på. Men jag tycker ibland att Bruno Fernandes, jag kan köpa de som tycker att hans uppseende är lite störande, men okej, okay, men jag ser till det han gör på banan.
Han trummar ju på i 90 plus tillägg. Ja, alltså han ger sig aldrig och han brinner för den där klubben. Sen kanske det är som du säger en uppsyn som man kanske förväntar sig mer
ja,
av.
Ja, att han lägger sig lätt ibland och gnäller och sådär. Men samtidigt, jag tycker han är deras bästa spelare.
Ja, jag håller verkligen med. Och för Uniteds del så handlar det inte om att skälla på spelare som presterar. Utan det handlar ju snarare om att plocka bort spelare som underpresterar. Jag tycker en spelare som ska vara given här framöver, det är ju McTominay. Och även Harry Maguire har klivit in nu och någonstans stabiliserat upp det. Och då ska ju givetvis Ten Hag satsa på honom. Och en annan som kliver in i den andra halvleken och som måste spela framöver över nu, det är ju Pellistri som kliver ut. Och nu, för det är liksom så här, visst, det är en avsaknad av spelidé och den får de väl jobba på då, för de kommer nog inte sparka Ten Hag och frågan är om det ens blir bättre av att sparka honom. Jag är ju verkligen tudelad där. Men de får väl försöka hitta någon spelidé löpande här då. Men framförallt då måste ju Ten Hag få hjälp i att plocka ut rätt spelare. Och nu måste nog någon ta honom i örat, högre upp, för han verkar inte riktigt förstått det själv. Men jag tror att någon från Uniteds ledning behöver ta honom åt sidan Ten Hag och säga det att den här Anthony som du har plockat ut eller som du har plockat hit, handplockat från Ajax, han kommer inte att spela i Manchester United i januari, utan vi kommer gå all in för att sälja honom, för han är alldeles för dålig för den här ligan. Och då, han behöver höra det, och du behöver spela någon annan nu, för det har gått för långt nu. Han har spelat för, jag förstår ju om det hade varit en sak om han insåg det tidigt och sa att vi får sätta Anthony på bänken och så får han kanske hoppa in någon gång då. Men Ten Hags problem är ju att han spelar honom hela tiden, och i uttalanden så säger han att han måste få tid, han är en fighter, han ska ta sig tillbaka, han är en väldigt bra spelare. Men nej, jag tycker man ser väldigt tydligt att Anthony inte håller för Premier League, och där måste United agera. Det finns säkert holländska klubbar som, ja, man kommer göra en enorm förlust såklart när man säljer honom. Mm. Men han måste släppas, och då har man en ung Pellistri där från Uruguay. Vi har även Garnacho som får spela för att Rashford är borta här. Ja, men han visar ju också någon form av positiva tendenser, även om han helst då trivs
bäst. Han har ju stor potential.
Ja, han har ju det. Så att de där två spelarna, även om de inte är färdiga här och nu och är på den nivån som United kanske skulle behöva, så finns det en framtid där. Det gör det inte med Anthony. Så där måste de få hjälp. Christian Eriksen visar ju också, tycker jag, att han har problem. Så att det där mittfältet behöver ju... Nu är Casemiro skadad, men det är väl, om vi ska prata lite så här värvningar in, så behöver United verkligen förstärka det centrala mittfältet. Och Amrabat har ju också visat att han har inget på den här nivån att göra, tycker jag.
Nej, så är det. Och där kan man ju fråga sig, de bäst betalda spelarna i United är Casemiro, Varane och Rashford. Mm. Hur mycket bidrar de med just nu? Ja, de är skadade och ur form. Men där är ju lite, alltså vi har ju pratat om det här så många gånger, men jag vet att Gary Neville var ute och sa att Manchester United är typ enda klubben utan sportchef. Och där är ju någonstans, de kör ju på lite den här old school-modellen där. Du vet, förut var ju Premier League-tränare, de var ju managers. Och vi hade Wenger och alla de här. De bestämde allting. Nu har man ju sedan flera år tillbaka, de flesta klubbarna, gått till att man har en teknisk direktör eller sportchef som styr. Om man tittar på vilka som styr i United, så är det ju en del frågor. Då landar man ju någonstans i, vilka är det som styr? De har ju sin chief executive som är Richard Arnold. Det var han som tog över efter Ed Woodward 2022. Sen är det, ja, vilka är den sportsliga ledningen då? Ja, det landar ju någonstans ner på Ten Hag, att det är upp till honom att göra det. Och där har vi alltså en av världens största klubbar som är, från mitt sätt att se utifrån, lite utan klara, tydliga signaler vilka det är som styr sportsligt. Mm. Att de inte har en technical director eller en sportchef, det är för mig obegripligt alltså. Och där någonstans måste de ju landa i. Vi har ju pratat om det tidigare, att den här Mitchell kanske ska komma in, och hur det blir då med Radcliffe om han kommer in och köper in 25% eller vad det nu kommer landa i. Men det är ju sådana frågor som de måste lite vara. Men jag är ju ändå, jag har ju en liten spåkula att jag tror inte att Ten Hag tränar United 2024.
Jag tror inte de kommer göra någon förändring under året, utan de får ta en, de bestämmer sig för de, det är ingen fara på taket nedåt liksom. Och de kommer inte slåss om några Champions League-platser heller. Men jag tror att man bestämmer sig i sommar när det finns lite tid. För att ta in någon nu, vem är ledig? Ja, det beror på återigen vem som är ledig. Men då blir det någon konstig interimlösning. Och så gör han det bra och så hamnar man i den där situationen om man ska behålla honom inte. Och de här interimlösningarna, de kommer ju in i en klubb med åsikter också. Hur, så här vill jag göra. Och det, då måste United skruva sig och anpassa sig efter det. Och sen ett nytt tag i sommar. Så att, kör men, på nu med Ten Hag. Och så får man ju hoppas att det blir någon form av, vill man ens gå till Conference League? Kanske, jag vet inte.
Nu har man ju FCK borta. Ja. Jag såg ju att de hade lite problem hemma. Men nu har man FCK borta, sen har man Luton hemma. Ja. Och där ska de ju vinna. Mm. Men sen har man ändå, jag vill ändå hävda, Everton borta. Den är inte så lätt. Den är inte så lätt. Och sen är det Galatasaray, och sen är det Newcastle och Chelsea. Vi får se var United står då.
Mm. Men skönt med 3 poäng.
Absolut.
För dem. Och det är ju verkligen en tabell som lever. Så att kan de fortsätta rada 3 poängare då
ja, och som sagt, jag menar, de såg inte jättebra ut här. Men de håller nollan och de tar 3 poäng.
Och när han har spelat upp sig i kassen och börjar hitta lite formspelare.
Ja, jag tycker att Onana börjar bli bättre. Absolut.
Det är några som verkligen kliver fram här nu och fan, spela Garnacho. Låt Rashford sitta på sidan. Ja. Så får du liksom bevisa dig på dina inhopp. Annars vill vi inte ha med dig att göra. Lite problematiskt start för Höjlund, men vi visste att han inte var färdig heller. Så att det är ju någonting de behöver utveckla, och frågan då om United är rätt miljö för utveckling. Jaja, vi återkommer till Uniteds problem i nästa avsnitt av Big Six helt enkelt. Ett lag som inte har fullt lika stora problem, det är väl ändå det andra laget i staden. Manchester City vann ju programenligt med stora siffror mot Bournemouth. Och 6-1 blev det till slut. Och det som sticker ut här då, det är Haaland, utskadad. Poänglös. Och Alvarez, hans anfallskollega, också poänglös. Mm. Men det finns ju lite andra poänggörare i det där laget. Och när vi pratar om årets värvning, alltså när vi listar, det är alltid svårt att peka ut den där.
Jag och Kalle hade ju lite olika bilder. Vi hade en liten undersökning på Twitter också, vad folk tyckte. Och då hade vi inte med Doki, som jag antar att du skulle komma in på.
Men nu är det väl, det är klart att efter, vi har hyllat honom innan. Men i den här matchen är det ju faktiskt det stora genombrottet, får man ju ändå säga. Han gör ju 1+4, man skulle nästan kunna säga att det är 2+3. Akanji får den där.
Ja.
Men,
jag tycker det är hans mål.
Ja, det är ju Dokis mål. Och jag tyckte att Åslund skrev det bra på Twitter. Att det är en Saint-Maximin med spelförståelse. Mm. Och jäklar vad det här har kryddat Citys offensiv, tycker jag. Och Grealish kommer få det svårt att ta tillbaka den här platsen.
Pep pratade ju om det, att jag vill, de pratade om det, att Jack Grealish ser inte så nöjd ut. Han bara, jag vill ha en förbannad Jack Grealish.
Ja.
Och samma sak när Doky satt bänk 2 matcher. Mm. Jag vill ha en förbannad Doky.
Ja, precis.
Och där har han hittat det alltså där.
Han är otroligt spetsig, Doky.
Snacka om en tacksam roll. Alltså du har en frustande tjur i Jack Grealish som är redo att komma in. Om Doky kanske blir trött eller har en sämre dag, och tvärtom, att du kan rotera. Men just nu är det ju såklart vem som är etta här. Men det måste man säga, det är imponerande då att han kommer in i den här ligan. Och visst, vissa kan hävda att det är ett självspelande piano, men det var inte så lätt för till exempel en Jack Grealish första tiden i City. Han har ju kommit in, det är ju som att han har spelat här i 2 säsonger.
Ja, och den där typen av ytter. Mahrez var ju det till viss del, sen var han ojämn med sina prestationer, det kanske Doky också kommer vara. Men det är sen Sanés dagar som jag har saknat den här typen av ytter som är så fruktansvärt irrationell och svårstoppad. Och som dessutom levererar poäng, för det har ju varit Jacks stora problem. Även fast han var väldigt mycket bättre i fjol, att han inte riktigt kommit upp i den poängskörden som han gjorde i Villa. Men Doky här, läcker spelare måste jag säga. Och snyggt spottat av Citys ledning att plocka in honom. Han passar som
det som är häftigt är att han är alltså nästan uppe i samma poängskör som han var i Rennes förra säsongen. Ja. Då hade han 6+2 på alltså 29 matcher. Nu är han uppe på 2+5.
Det där är ju scouting, att man redan kan se, trots att det inte har exploderat i en annan miljö, så kan man se att de där egenskaperna i en bättre klubb kommer att explodera här. Det tycker jag, för annars, återigen, han gjorde ju lite av ett genombrott EM 21. var han imponerande sin mot Belgien, men blev inte såld och sen har det inte rört på sig. Det är ju inte så att alla har stått på kö där och så kliver City in med högsta budet. Nej. Utan det har ju varit kändes som att City var ganska ensamma
där. Här tycker jag, nu drar jag in United i det här också, men jag tycker att om man ska jämföra de här två klubbarna så är det så här att ofta när City gör värvningar så är det inte alltid att de plockar in världsstjärnor.
Nej.
Det är ofta man får nästan börja googla när man gör värvning. Ja, men, och sen kan ju vissa skratta som inte vi som följer La Liga och sådär. Men liksom när Diaz, Rodri kommer in, då är man, tror jag att de flörs, om man ska vara ärlig här nu, när man hör de där värvningen. Vänta, vem är det där nu då? Mm. Ja, okej, okay, och Doky, vem är han? Okej. Okay. Men de blir världsstjärnor i City.
Haaland, absolut.
Haaland, absolut.
Ja. Men jag håller helt med.
Och jag vet att de var ute efter Declan Rice och så här. Ja. Men de blir världsstjärnor i City. United...
Men det är en miljö att bli världsstjärna också, ska säga.
Uniteds
att det...
problem tidigare har ju varit att de plockar in världsstjärnor. Men varför släppte Real Madrid Varane och Casemiro? Ja, de gjorde ju det av en anledning. De såg att de var på väg... Alltså de kanske hade pikat, till exempel. Men det är det som är så häftigt, tycker jag, med City och Pep Guardiola. Mm. Att visst, jag vet, de lägger mycket pengar.
Jag tycker det här gäller även Liverpool i väldigt stor utsträckning. Ja. I att de skapar också världsstjärnor.
Vem var Mané när han kom till Liverpool? Alltså, men de utvecklar spelarna
på den
här
nivån.
Miljö.
Det är en bra miljö att vara i.
Och det tycker jag även Eddie Howe har gjort. Och Arteta.
Jag tycker det är ett väldigt bra tecken på en välmående klubb. När man plockar in spelare som tar nästa kliv. Det är inte givet att ta nästa kliv. För de kommer till en ny nivå. När det kommer till uppmärksamhet och tuff konkurrens och annat. Men att man då växlar upp är oftast för att det är en välmående klubb. Du sitter vinner då. Och sen har du en spaning på Iraola här också, va?
Ja.
Bournemouth-tränare.
En spåkula i närtid då.
Ja.
Jag tror att han får sparken efter helgen.
Ja, Newcastle hemma. Sen är landslagsuppehåll. Och sen väntar...
Sheffield United.
Hemma, va?
Jag tror att den kan vara borta.
Ja, det spelar ingen roll.
Men det är kanske viktigaste match på säsongen för Bournemouth. För att... det här går ju inte, liksom. Men sen är det klart, det är ju inte många lag som kan räkna med att ta poäng borta mot City. Det är inte det jag menar.
Nej.
Men alltså, i och med att nu blir de ju extra stressade. För att Luton tog poäng mot Liverpool. Gör de sådana insatser, då kan de ta en del poäng den här säsongen. Sen vet jag inte om det räcker till vad det är som krävs, 35. Men,
nej, år tror jag det. Du klarar det på 20.
Ja, du kanske gör det. Och Sheffield United går och vinner mot Wolves. Det sätter press på Bournemouth. Och... Man skulle
nästan vilja bryta ut de här fyra lagen och göra upp ett gruppspel för dem. Ni får möta med åtta gånger.
Ja, så får vi dansk se version av nedflyttningstid.
För de här fyra
och
lagen
Everton tycker jag visar att de är mycket bättre än Luton, Bournemouth, Burnley och Sheffield United. Så att jag tror faktiskt att nu kommer det här landslagsuppehållet inför sen den här intensiva julperioden. Jag tror nog att Iraola får sparken efter
det. Vet du vem som kliver in efter landslagsuppehållet också? Och vem som har en riktigt bra timing på det? Det är en svår fråga, så här bara på uppstuds. Men det är Hjalmar Ekdal.
Superläge
här nu att kliva in och ta en plats.
Jag tror du menar tränare som skulle ta över Bournemouth.
Nej, där går inte Hjalmar in. Men utan så här är det då, att Hjalmar är i full träning. Till helgen väntar jag Arsenal. Mm. Där tycker jag att Hjalmar ska sitta på bänken. Mm. Det är perfekt för honom. Och se... ett Arsenal vinna med 3-4 bollar här då. För sen efter uppehållet, då väntar West Ham och Sheffield United på hemmaplan. Två matcher, West Ham är en tuff match såklart. Och Burnley har ju verkligen visat, jag har sett att missnöjet, man försöker att... Det finns ju inte jättemånga svenska Burnley-supportrar, men desto fler i England. Och där börjar missnöjet
sippa ut här nu. Varningslampan på Company börjar lysa lite. Jag säger inte att han är det, men det...
Men i den här matchen då, som jag ser delar av, de har ju fortsatt mycket boll, men det vill ju Pärlas att de ska ha. Och så slarvas det in där förbannade backlinjen. Mm. Så att Hjalmar har ett jäkla läge här nu att kliva in. Sen kommer det bli tufft, för att Burnley visar sig att de inte är riktigt slagkraftiga. Men just West Ham kan man nypa en poäng där. Och sen kommer ju mötet då med Sheffield United på Turf Moor. Och det är en sån här match, återigen, inbördesmötena. För vi har fyra lag som slåss om en plats. Och det är att hänga kvar i Premier League. Det skulle kanske kunna vara att Fulham dras ner. Men jag tycker ändå att Everton, Fulham, Wolves, ja, Chelsea har vi där, Nottingham, alla de lagen är för bra för att vara, eller de är väldigt mycket bättre än de här fyra här nere.
Mm. Vi kanske kan ringa upp Hjalmar. Vi får väl se om han blir uttagen i landslaget här. Det ska vi tas ut i veckan.
Ja.
Det kanske att han stannar hemma.
Det borde han göra. Det borde ju alla göra.
Precis. Ja, precis. Alltså bara han borta, det låter ju svinkul. Men kanske vi kan ringa upp honom och kolla läget.
Ja, men det tycker jag. Han, när vi fått debuten. Mm. Eller inför en dag. Mm. Men nu börjar det närma sig spel igen. Och det vi glömmer är ju att han blev ju skadad. Jag tror att det var mot Norwich i en ligacupmatch.
Mm. Ja, just det.
Där var han väldigt, väldigt bra. Ja. Tills han då fick den här knäskadan som man först befarade var mycket värre. Men, ja.
Det är ju yra höns i den där backlinjen. Så att ja. det talar ju för att de står ju på minus. Hjalmar står ju på liksom plus sen, minus noll.
Ja, men han får ju plus för varje match som går nästan. Ja, mini plus. Ja. Trots att han
nej, det kan
spelar.
Inte bli så mycket värre.
Nej. Så vi hoppas att han kommer in då. Men, ja,
alltså
men
27 insläppta på 11 matcher. Det är...
Nej, det är inte bra.
Det är saftigt.
Det är verkligen saftigt. Och då har ändå Sheffield släppt in 30. Ja. De är ändå sämre. Ja. Men vi konstaterar också att Brighton inte har vunnit sedan den 24 september. Mot nej, ligan, nämnda Bournemouth i ligan. Mm. Och De Zerbi måste börja få fart på maskineriet.
Jag kikade en del på den här matchen. Och dels, alltså, om jag ser ju numera Everton som ett stor chock här nu. Som ett bottenlag. Mm. Och utifrån den synvinkeln så tycker jag att Everton ser ganska bra ut. Mm. Faktiskt. Problemet om man ser Everton som ett mittenlag, då är de ju sämre.
Men
jag tycker att de börjar se ganska bra ut. Men Brighton är inne i en liten formsvacka. Mm. Och det är så här, det hamnar ju alla lag i. Men de har svårt att komma till lägen. De har alltså 80% bollinnehav i den här matchen. Men de har ett XG som knappt når över 0,5. De har svårt att komma till lägen. Och det hackar. Mittoma blir lite isolerad där ute på kanten. Jag vet inte, det klickar inte riktigt. Även om det är han som står för målet då, som är ju faktiskt ganska oturligt för Everton. Det studsar på Ashley Young. Det skottet han har, det är ju snarare ett inlägg. Och det ska ju inte bli mål på det. Det är en extrem otur att man går på låret på Ashley Young och in i mål.
Tror du han hade gått i pension?
Men ja, precis. Han gör det. Och sen läcker de ju, de tar ju en del risker bakåt. Så att, jag tror inte det är någon fara på taket. De kommer studsa tillbaka. Det väntar ju ett lite tacksammare schema för Brighton.
Ja, de är Sheffield United i helgen också. Ja. Det är väl perfekt att ta en trea där och kliva till landslagsuppehåll med lite skön feeling. Och sen jag vill väl de också slåss i Europa League här då de är i ett lite småtufft läge. Ska väl möta Ajax nu på bortaplan.
Precis.
Men det är en match som ska vinna med tanke på Ajax.
Ja, de slog ju dem senast.
Ja, precis. Det om helgen. Nu till kvällen då. Tottenham-Chelsea är en match som ska bli jäkligt kul att se. Vi vet att det skiljer 14 poäng mellan lagen. Det är väldigt mycket. Men som du säger så har ju faktiskt Chelsea haft sina bästa matcher just mot lag som kliver lite högre. Eller kliver högre, som har en egen idé. Alltså topplagen. Ja, men där finns ju lite mer ytor.
Ja, de var ju bra mot Liverpool. De låste ju Arsenal i 70 minuter. Sen var det ju liksom ett målvaktsmisstag som bjöd in dem till matchen. Det är en match som egentligen Chelsea ska vinna. Så att Pochettino är fascinerande på hur han kan läsa motståndare. De är bra mot storlagen. Men det är också lite så här vad man har för ingångsvärden. Ser man att Chelsea förväntar sig att Chelsea ska vinna de där matcherna, då kanske man ska ha lite större förväntningar. Men jag säger liksom, tar de kryss här så tycker jag liksom, det är ju bra jobbat. Jag menar, det är ändå... Just nu är det serie 2 ändå, men det är det enda laget som är obesegrat så här långt, Tottenham, så det blir tufft. Men de här mötena brukar ju, vi har ju det här tidigare då när det var på Stamford Bridge, du vet, Battle of the Bridge. Vi såg förra säsongen var det väl Tuchel och Conte när de påskakades.
Det känns som 10 år sedan.
Ja, exakt. Det var början på säsongen, det var augusti tror jag förra säsongen. De var på att slita armarna av varandra. Det brukar ju kunna bli
Ja, det är
kanske får vi repris på Newcastle-Arsenal här.
Ja, men precis. Och Pochettino tillbaka som sagt. Och han har ju stått för märkliga uttalanden här tycker jag inför matchen. Får ju vara lite smart här nu i och med att det var ju laddat när du tog Chelsea. Och nu börjar den öppna upp. Det var ju så här, jag kanske blir kvar i Chelsea 20-25 år. Men jag kan också tänka mig att träna Spurs i framtiden. Det får du ju hålla käften om du har de tankarna. Det är inget du säger.
Det är intressant att se hur han blir mottagen ikväll. Ja. Om det är applåder... eller om det är burop.
Jag hoppas på burop.
Jag vet inte varför jag tjatar om den här matchen. Jag återkommer till den. West Ham Arsenal Liga-kuppen. Men då har Declan Rice kommit tillbaka. Mm. Och då, David Moyes pratade ju väldigt gott. Han var med och lyfte vår första titel på 50 år. Och han har betytt så mycket för den här klubben. Men när han byttes in sen, då var det ju lite ambivalent på läktaren. Det var tydliga burop från vissa. Men det var också tydliga applåder från vissa. Kanske kan bli något liknande här då. För Pochettino. Nej, men det ska bli en jäkligt häftig match att följa.
En som jag hoppas startar, det är Reece James. Som är tillbaka. Det vore precis. Kul att få se honom från start och bara hålla tummarna för att han håller. För det är en spelare som höjer Chelsea och hela ligan. Det är en toppklass.
Jag väntar ju också på att få se den osympatiska sidan av Postecoglou. Han är så himla mysig och allt har gått bra. Tänk om vi får se något domslut emot dem här nu och att han blir riktigt tjurig. Jag väntar på att få se den sidan av honom. Ja. Han blir riktigt förbannad.
Han har ju fortfarande inte förlorat i ligan än. Och vilket läge för dem. Kliva upp på 29 poäng och ha 5 poäng ner till både Liverpool och Arsenal är ju en skön känsla.
Men man får väl se Tottenham som favoriter ändå.
Det är
inte kanske... Alltså, tydligt men inte överdrivet stora, men favoriter
är det. Det är de, det tycker jag. Absolut. Ja, den matchen får gänget på torsdag snacka ner.
Ja.
Björn, kul timme. Vi väntar oss en storm från Arsenal-supporten. Jag fick ju för sig min redan igår.
Ja, vad härligt. Men, då får jag ta den här då.
Ja, du får ta den här.
Jag får vara kundtjänst på Big Six Twitterkonto.
Nej, men förståelse för frustrationen, men vi får dämpa den lite grann då. Vi tycker att klubben och Arteta gick lite för långt där. Och då följer även supporten oftast mer. Men alltid fint att sitta ner med dig, summera helgen, blicka framåt Champions League i veckan då också. United Köpenhamn, Köpenhamn United ska säga, som hade ju tufft på Old Trafford. Nu spelas den på Parken.
Ja, och Newcastle ska spela borta mot Dortmund i den där mardrömsgruppen som är väldigt jämn. Och Arsenal ska ta emot Sevilla igen. Arsenal gjorde ju faktiskt en bra bortamatch där. Och nu möter de på hemmaplan. Så att det är väl bra läge för Arsenal. Men för Newcastle blir det en tuff match. Och i och med att det var en riktig holmgång här då mot Arsenal som nog tog på dem mentalt och fysiskt. Men de får ju ändå med sig en seger där, vilket såklart är positivt. Men, och sen är Dortmund då som torskade rejält i ligan mot Bayern München. Men där står ju alltså Dortmund och Newcastle står ju på 4 poäng. Så kampen om avancemang då, du har PSG på 6 poäng som möter Milan. Men det blir ju en jäkla viktig match för Newcastle.
Ja, verkligen så. Och det är också någonting för torsdagsgänget att snacka ner. Du och jag, Björn, vi är tillbaka som vanligt om en vecka igen. Och vi tackar för er uppmärksamhet. Och Big Six rattar ni som sagt in på torsdag igen.
Chelsea City och ser fram emot.
Oj, jäklar. Vilken match. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.